Välkommen till ett specialavsnitt av Föräldrapodden Pappalandia. Den här gången görs avsnittet av Johnny Huggare-Smeds.
Hej hej!
Och jag, Johannes Björkqvist. Podden är producerad av Vasabladet och Österbottens Tidning. Totte är inte med eftersom vi sitter i en studio i Frankrike. Ingen mindre än Strasbourg. Ja, bonjour Johnny!
Bonjour, jag ser här i anteckningen, Johannes, att jag ska uttala franska ord, men du har stavat merci. Mercy, jag tror inte stavas så.
Nej, du har helt rätt.
Ja. Jag vågar inte gissa hur det annat heller ska uttalas, för jag kan ingen franska. Vilket utmanande när man är i Frankrike.
Jag är också jättedålig på franska, och det gav sig också ganska bra i uttryck när vi kom med tåget från Zürich, det faktiskt landade, till Strasbourg. Och så stötte jag till en person i misstag, klumpig som jag är, och världsvan som jag också är, så sa jag: oho, sorry. Jag tror inte personen förstod så riktigt mycket. Nåväl, men Johnny, varför är vi här? Berätta snabbt.
Hör du, det är så att vi är på en journalistresa. Vi är inbjudna till att bekanta oss med hur EU-parlamentet i Strasbourg fungerar. Det har varit en väldigt givande och rolig resa och fått en betydligt större förståelse för hur Europeiska unionen fungerar. Mm. Så att jag är väldigt tacksam över den här möjligheten.
Ja, definitivt.
Var det roligt?
Ja, nu är man ju synnerligen i maktens korridorer. Mm. Men det här, vi sitter ju inte ensam här i studion, utan med oss har vi ju faktiskt ingen mindre än Europaparlamentariker Ville Niinistö från De Gröna. Välkommen hit.
Tack, tack.
Hej, hur lägger med dig?
Fint att ni har hittat hit.
Hit ner i nästan bunkern till studiorna.
Ja, det är ganska komplicerad byggnad det här Europaparlamentet här i Strasbourg. Ja, fransmännen är ju bra på att bygga fina saker, men inte så praktiska. Men jo, jag mår bra, tack.
Härligt.
Jag skojar med de här världarna som vi har. Det här är lite som den här Harry Potter-skolan Hogwarts. Att man vet aldrig vart man kommer när man svänger någonstans.
Ja, när man jobbar här i flera år så är det ju fortfarande det är spännande.
Jag vet riktigt vart dörrarna går. Men hur är det att jobba här i Europaparlamentet? Är det stressigt? Jag menar, folk tycker att rusar till höger och vänster. De rusar snabbt också. Det var just i matsalen. Och jag fick nästan ångest att sitta och äta där, för det var så mycket ljud och alla sprang till höger och vänster. Men hur är det att jobba här?
Men det här är ju en stor liksom, sån här småstad i sig. Särskilt här i Strasbourg så är det nästan 20 000 människor som kommer hit när vi sitter här i plenimöten. Sen har vi ju möten i Bryssel, i de utskottsmöten och andra gruppsmötena är där ju, så vi är där större delen av tiden, men en vecka varje månad ungefär är vi i Strasbourg. Det är lite jobbigt, resandet är jobbigt, så det är det som är nackdelen med det här jobbet. Man skulle mycket hellre vilja vara på en plats, och sen också det här resandet mellan Finland och Bryssel och Strasbourg är också ganska tungt, men det är det som ungefär den enda nackdelen i jobbet. Så jag tycker att Europaparlamentet är faktiskt ett jätteintressant plats för en som vill förändra världen och göra saker till bättre att sitta i. Att här får man mycket information. Ingen fråga är för liten eller för stor för Europaparlamentet. Mm. Så att liksom vi har allt från lokalt nivå till global nivå när vi fattar besluten. Att i riksdagen det var många som sa, jag som är alltid liksom vill lösa stora globala problem och tänka på dem. Så många i riksdagen sa att ville du tänka för stort, att vi kan inte lösa det där i Finland. Mm. Men ingen säger så i Europaparlamentet. Så det här är ganska sådär, titta mycket på framtiden och allt liksom direktiv gör så att det är ofta en liksom, det är en lagstiftningsinstruktion till medlemsländerna, och sådana syftar sig alltid till 10-20 år framåt. Så då är liksom tidsperspektiven lite längre, och det gör att arbetet är också väldigt framtidsinriktat.
Mm, men säkert också bra att ha varit med i båda världen, Europaparlamentet och riksdagen, och se lite hur saker och ting funkar. Båda ger ju någonting.
Innan vi lämnar EU så vill jag fråga en sista fråga gällande det. Varför flyttar man mellan Bryssel och Strasbourg? Vad är idén med det?
Europaparlamentet har faktiskt röstat många gånger på så att vi vill ha bara en plats, one seat, single seat som det kallas. Men det är medlemsländerna som avgör det här. Det är stiftat i EUs grundfördrag, och Frankrike som stat vill inte bli av med den här att formellt sett Europaparlamentet sitter i Strasbourg. Det här är vårt huvudsäte, och det är en sån här stor fråga i Frankrike att de vill inte förlora den. Så det gör det nästintill omöjligt att bli av med den här lösningen.
Jag förstår dock att de inte vill bli av med det. Om man ser hur mycket folk som jobbar här så är det väldigt mycket arbetsplatser som skulle försvinna i så fall. Så att kan man sätta emot det så kan jag tänka mig att man sätter emot det.
Ja, och hitta någon ny hyresgäst i det här huset.
Det finns inte så många, nej. Men det har vi diskuterat så att någon EU-myndighet skulle komma hit istället för oss och vi skulle kunna sitta i Bryssel. Men det är inte Frankrike nöjd med för att parlamentet ändå liksom så där institutionsmässigt så högt upp i listan av institutioner att Frankrike vill inte förlora det. Att de kallar sig här i Strasbourg att de är huvudstaden i Europa så de vill ju använda det i deras marknadsföring.
Viktig marknadsföringsdetalj där. Men hej, vi ska diskutera givetvis någonting med dig här idag, ett visst speciellt tema, men ett tungt ämne faktiskt. Men innan dess vill jag faktiskt gratulera till det positiva. Gratulera till tillökningen.
Tack, tack. Tack, tack.
Det här, hur mår där hemma?
No, sonen mår jättebra där hemma. Nu är han drygt 3 månader gammal, om man räknar från när han föddes. Men samtidigt är det bara ungefär 3 veckor från beräknade tiden. Så att han är nu har vuxit fint och faktiskt är över liksom mellersta kurvan i de här där man har tillväxtkartorna. Så det har gått bra om man tar till hänsyn till att det var lite jobbigt i början för han föddes i veckan 29 i graviditeten så väldigt tidigt.
Men man måste vara nervös då också att barnet kommer så tidigt och så vidare och hur allting ska gå och så vidare. Jag menar, då måste ju gå mycket tankar genom ens huvud.
No, det har varit en lång väg för oss, mig och min fru Henrika, att komma hit. Det tog över 3 år för oss att få vårt son, olika försök och olika missfall, 6 missfall och olika liksom, behandlingar och allt, liksom, allt som Henrika behövt gå igenom. Det har varit riktigt tungt och sen under den här graviditeten så fick vi en läkare faktiskt. Vi har fått hjälp från både offentliga och privata sidan men till slut så hittade vi en läkare på privata sidan som kunde hjälpa oss med de komplikationer som hade kommit tidigare under den första tredjedelen av graviditeten. Och när vi lyckades lösa dem så då började vi redan vänta på att kanske nu får vi ett barn på riktigt. Men sen anade vi lite att när det har varit så mycket problem tidigare så kanske det kan bli lite till den här gången också. Och då kom det ju så att det här vattnet gick väldigt tidigt, några veckor innan faktiskt när barnen föddes.
Okay.
Så sista 2 veckorna i graviditeten så var vi väldigt nervösa redan och väntade på att hur det går och försökte se till att barnet får vara i magen så länge som möjligt för att lungorna ska utvecklas och allt det här. Men sen till slut så blev det ett sådär ganska plötsligt behov att åka till sjukhuset då i början av september och bebisen kom ut sen då under den dagen när vi behövde gå dit. Och så lite nervöst var det ju liksom hela vägen dit. Och sen första veckorna efter födseln, det fanns lite inflammation både för mamman och lite för bebisen också. Men ganska snabbt så han började må bättre, men han var ju så liten. Så det var väldigt nervöst bara 2 veckor där i akuten och intensivvård.
Ja.
Så alla de här mätarna och allt som pipar och sånt. Så det var ju tufft. Liksom, man kunde ju inte vara glad över att ha fått ett bebis. Man behövde vara ganska orolig för hur det går för honom. Mm. Men efter några veckor så går jag steg efter steg gick det åt rätt riktning. Med lite små bakslag kommer det alltid när man har en prematur bebis. Men så här i efterhand så gick det ju ganska så som det ska gå. Men när man är i mitten av det hela så är det ju ganska stressande.
Mm. Men det här, om vi tar riktigt från början då, jag menar du har 2 barn från tidigare. Det här, varför beslöt du och Henrika riktigt från början att ni ville ha barn?
No, hon har ju alltid velat ha barn och när vi blev ihop så var det en av diskussionerna som vi gick ganska tidigt igenom att hon, jag visste att hon vill ha barn och jag sa att vi ska nu se ganska fort att om det känns att det här är ett förhållande som vi båda tycker om så är jag beredd att ta den där stegen. Att jag har alltid gillat, gilla att vara med barn och ha barn runt omkring. Så att jag var också med mina tidigare barn Elias och Linnea. Jag var ett halvår hemma med båda av dem, så jag har varit en sån här ganska aktiv och närvarande pappa även genom alla de åren som jag var minister och partiledare. Så jag tror att det hjälpte att jag hade varit så mycket med barnen. Men sen när de blev redan tonåringar så började lite, själv kände mig lite sådär att kanske det vore roligt att ha ett litet bebis igen. Så att man började lite sakna de tiderna.
Men ganska få, alltså det var inte jättevanligt att man när du var hemma så där länge så som man var hemma lika länge som du var, speciellt inte om man har ett sånt jobb som du har.
Jag tror att om man pratar så länge så det var kanske 2% av papporna som var så länge på den tiden, och alla föräldraledigheterna så papporna använde 7% av alla veckorna då. Nu har det ökt till kanske efter den här förnyelsen nu när pappaveckorna har blivit pappamånader och längre, så nu är det kanske runt 15%, så det har fördubblats. Men det har varit överraskande långsamt, och det har ju hjälpt att man har skapat de här papporna separata månader. Att liksom, även om papporna skulle vilja vara hemma, och jag känner ingen pappa som skulle ha sen efterhand ha blivit liksom missnöjd med att ha varit längre hemma. Det är tvärtom, de som inte har tagit den tiden kanske efteråt kanske säger att jag borde ha tänkt göra det på ett annat sätt. Men arbetslivet i Finland är fortfarande lite sådär att det finns i gruppkretsar fortfarande lite så här och lite manliga yrken. Kanske en sån här känsla i arbetsplatsen också när det är ganska tuff konkurrens i många branscherna att det är svårt att göra det där beslutet, att många frågar varför gör du det, så det är lättare att inte göra det.
Men vad har det gett dig själv att vara hemma med dina tonårsbarn? Tror du att er relation är bättre tack vare att du har varit hemma med dem när de har varit bebis?
Jättemycket bättre, och jag tror att det var liksom helt avgörande för oss när vi har ändå gått igenom en skilsmässa och bott i tre olika länder, Sverige, Finland och sen Bryssel. Barnen var 3 år där med oss, och jag har jättebra förhållande med deras mamma fortfarande, även om vi skilde oss redan över 10 år sedan. Så, men att allt det här har också liksom legat lite på den här basen att vi båda föräldrar var nära för dem när de var små, att de känner sig lika trygga med båda föräldrar. Och även om när man är tonåring så blir det ju lite sådana år när det testas den här föräldraskapet och barnets och föräldrens förhållande testas, men det är mycket lättare att klara av de liksom olika testerna när ändå man vet att i grunden så de också saknar min sällskap och vill vara med mig, även om det tillhör den tiden att man testade lite också.
Men om vi återgår ännu till den här tiden, jag menar när ni försökte få barn och längtan efter barn var påtaglig. Så just under den här resan dit, alltså, måste det vara väldigt jobbig, men hur mådde ni?
Det är nu liksom så här. Vi hade ett ganska starkt förhållande och vi hade ju mycket stöd från varandra, men samtidigt var det ju på många sätt liksom helt på privata sidan tuffaste tiderna i vårt liv, båda av oss. För liksom när det handlar också om att få så många missfall som Henrika fick, så det är liksom det som vanligtvis anses vara någonting där när man blir gravid så är det, man är bara glad när man är någonting som man har velat. Så båda föräldrarna är glada och man har glädje och man börjar planera för barnet och så. När vi fick nyheter av graviditeten så blev vi liksom oroliga och stressade och rädda för att förlora den också den här gången. Så det är liksom sådär att man kan inte njuta av det som är normalt, men att man är hela tiden nervös. Och när det tar flera år och det liksom var olika omgångar där det var olika behandlingar som tar många månader och sånt, så liksom särskilt för henne men också lite för mig, men särskilt för kvinnan där då som går igenom de där behandlingar. Så det är någonting som är närvarande varenda minut. Man kan inte liksom slappna av och inte tänka på det när man går igenom sådana behandlingar som påverkar ens hormoner och allt. Mer eller mindre dygnet runt och året runt. Men och så klart som pappan där då eller hustrun så Så i början så tänkte jag själv att jag är här bara för att stödja henne, kanske första året. Men sen därefter så insåg jag att jag har den här liksom klumpen här i hjärtat och i bröstet, att jag liksom behöver också få det ut och jag behöver prata med mina kompisar och jag också så har en sorg och en stor belastning. Så i början tänkte jag bara att jag, liksom, jag bara hjälper henne, men det är också viktigt att vi som män har en möjlighet att få ut det som liksom är så tufft i en sån läge att det handlar också om oss och våra förlust, inte bara för att sen kan man ju stödja sin fru bättre när man också inser att jag har ett rätt och ett behov av att sörja också.
Vad tror du att det beror på att det är just som tabu och att det är svårt att prata om, och även med sina närmaste vänner kanske det kan vara svårt att prata om det här? Eller upplevde du det att det var svårt att prata om?
Visst var det svårt, men när man sen börjar prata så inser man plötsligt att jag tror att sårbarheten är lite sådär att vi är särskilt män i Finland, men också överlag att vara ofrivilligt barnlös. Så det är någonting som lite sån här, det finns en sån här tabukultur i Finland att man pratar inte om sådana svåra personliga frågor, men det gör att alla känner sig väldigt ensamma, att alla tror att vi är ensamkorgen om någonting som är riktigt, riktigt tungt, och det känns jättejobbigt att prata om det när man inte vet hur människor reagerar. Men sen när man väl är sårbar och pratar så inser man att man får mycket förståelse, och sen finns det massor av människor som har gått igenom något likadant. Det finns 60 000 människor eller par i Finland som går igenom ofrivillig barnlöshet just nu. Så vanligt är det. Är det var tredje par under sitt livstid någon gång går igenom något problem med barnlöshet. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Och sen när vi väl börjar prata om det här så har jag och Henrika fått e-post och olika kontakter, och människor kommer att prata, liksom tusentals människor, inte bara hundratals, men tusentals människor som har kontaktat en av oss eller båda av oss. Och liksom äldre män, jag kommer ihåg en man som var 70-80 år gammal, så började gråta inför mig och prata om att hur han alltid ville ha barn och inte lyckades. Så som att nästan liksom att han har knappt pratat om sina känslor med någon tidigare, kanske några enstaka närmaste. Men att det var viktigt för honom att kunde säga det till mig, för han visste att, liksom, att han kan säga det till mig. Så det är liksom, även män kan bära det här ganska länge i sin hjärta.
Vad var det som fick er att vilja vara öppna och berätta om er svåra resa?
Ett var det här att vi tyckte att ingen pratade om det. Att vi märkte ju att i offentlig diskussion så vissa pratade ju om att de hade haft problem med att få barn, men sen till slut lyckades de. Så det var sådana här ändå glada fall som var i offentligheten. Och när vi var mitt i det här hela så vi fick ganska dåliga besked. Att vi fick en känsla av att ingen pratar om när det är aktuellt. Och ingen av dem som går igenom den här resan när man inte vet, det där att man inte vet om man lyckas, det är ganska tufft och tungt också. Så att om ingen pratar där när det liksom sker det hela det här som man bär, så då får man inte lika mycket liksom stöd av det att någon pratar att till slut lyckades jag, då är allt bra. Så då får man inte den där liksom kamratstödet att jag går igenom det här och sen ingen pratar om det från din synvinkel då. Så då tänkte vi att det måste nog finnas ett behov för det här, för vi känner så tungt så. Och sen andra skälet var hur dåligt i Finland man ger vård till som är ofrivilligt barnlösa. Och nu när vi har lyckats få ett bebis och titta bakåt det här, så jag har en känsla av att hälsovården tar jättefint hand om i Finland om barnen. Så när man väl får ett barn, och det här hur väl de tas hand om när man har ett prematur bebis tidigt, så det är ju jätteväl väl tagit hand om och bra sjukvård. Men när man får missfall eller inte lyckas få barn, så det är alltid när man går till behandlingar så inser systemet att du är på något sätt fel. Du är på fel plats. Du inte fick barn. Vi tar här hand om dem som får barn och du har ett missfall. Så du är inte så viktig och du är lite på fler plats. Och här får du lite piller och försök igen sen efteråt när det här missfallet har gått igenom och du har gått hem och blivit av med den. Så det är ju liksom systemet har ganska tuffa regler om att det är inte lätt att få vård. Det är inte lätt att få också liksom undersökningar om att varför du får ett missfall. Vilket gör att det är inte lättare att sen få bebis därefter när man försöker en gång till. Och jag tror att det är många som vi skapar onödigt långa problem för människor. Både psykiskt men också utifrån den synvinkeln att om de kan få ett barn eller inte. Så vårt offentlig sjukvård prioriterar helt enkelt inte de här som behöver stöd för att få ett barn. Och det tycker jag är ett jättekonstigt läge när Finland vill ha fler barn så mycket. Att man inte hjälper dem som går igenom det här. Så därför ville vi ju också prata. Det här vårdsystemet är helt felvinklat.
Du som politiker, hur skulle du vilja förändra vårdsystemet?
Vi behöver såna här vårdinstruktioner om att hur man ska ge vård för dem som har varit längre tid i väl att få barn och inte få det. Och sen måste vi liksom se till att det anpassas till individuella behov. Att nu är det liksom sådana här system som säger att du har inte problem med att bli gravid om du blir gravid men det blir ett missfall i början. Så du får inte vård för liksom, graviditetsproblem om du får ett tidigt missfall. Men vissa tidiga missfall, om det är väldigt tidigt, det räknas inte som ett missfall där man har ett annat regel. Att du måste få 3 missfall innan det börjar undersökas att varför får du missfall. Så du kan hamna där mittemellan att systemet kallar dig att du blir... Du har lyckad graviditet om du blir gravid, men du har inga missfall om den kommer för tidigt, till exempel. Och sådana här människor hjälps inte av systemet för att systemet säger att de har allt bra. Och det här är inte det enda liksom så här, att väldigt många människor har pratat med oss om sina problem, hur de har hamnat någonstans mittemellan systemets hjul. Och det verkar som att systemet vill spara pengar genom att ha väldigt hög tröskel innan man ger vård.
Fick ni möjligheten att prata med någon som någon psykolog eller så här? Eller var det bara att ni får försöka lösa det själva?
No, det är lite olika för olika människor. Vi behövde inte så himla mycket psykologiskt vård. Vi kände som att vi vill ha information om att hur vi lyckas få ett barn. Vi vill ha hjälp med det här liksom... Med det här liksom medicinska och det, med det själva problemet. Men sen finns det ju de som vill ha mer psykologiskt hjälp säkert. Vi fick mest inbjudan till att få psykologiskt hjälp. Även då när vi sa att vi vill ha vård. Att det är det som vi vill ha. Men det var mycket svårare att få. Så det kan nu vara lite olika för olika. Men jag tycker att psykologiskt hjälp är inte det största problemet i systemet just nu. För det erbjuder man då när man vill ha vård. Och då blir man, känner man sig att systemet ger ett smäll igen i ditt ansikte. Om de säger att du har bara något psykologiskt problem. När det egentligen det problemet är att ni inte hjälper oss med det som... skapa de här missfallen eller att man inte blir gravid. Och nu i alla fall så till slut hittade vi en läkare som lyckades hjälpa oss med de problemen som vi fick. Jag vill inte gå igenom liksom detaljerna, det är privat, men att jag har en känsla av att om systemet skulle satsa mer på enskild vård och man har mer läkare som är experter på det här missfallen och det här problemen som man kan ha. Och systemet vinklat till att hitta det som är problemet för enskilda människor och inte bara titta på någon struktur. Att enligt våra papper så ska du inte få vård. så jag tror att i vårt fall så hade vi kunnat lyckas hitta de där problemen mycket, mycket tidigare om det hade funnits ett bättre system. Och jag är säker på att det är hundratals andra som har samma likadan läge.
Men du är ändå politiker och så vidare och många kontaktar dig och så vidare. Mm. Så att du har ju en viss kännedom hur det här funkar, hur systemet funkar och politiken kring det funkar också. Ser du och tror du att det blir någon förbättring på kort sikt här sett i ofrivillig barnlöshet och den här hjälpen och den här problematiken som ni har varit med om?
Jag tror att en av skälen varför vi pratar just om det här också är att politiker inte anser som en fråga där politiker ska blanda sig i och alla tänka på en som prioriteringsfråga när det handlar om sjukvården, om det inte blir en offentlig diskussion om det. Mm. Politiker läser tidningar och sen börjar diskutera om saker som står i tidningar. Just ofrivillig barnlöshet och missfall har varit en så svår ämne för de som har blivit drabbade av det. Att de vågar inte prata om det. Så det har inte blivit en stor diskussion i tidningar om att hur dåligt hanterat det är. Därför vill vi ju prata också att informationen om det här problemen och att andra börjar prata. Jag tycker att det har ändrats nu senaste 2 åren sedan vi pratade första gången. Så jag har märkt par i samma situation som har pratat om likadana frågor i mycket större grad än innan. Så jag tror att det hjälper också att andra kommer ut. Och sen vet jag också politiker som har börjat prata med mig om det här, att de har börjat prioritera det när de insåg att hur stort problem det är. Till exempel Centerpartiets Annika Saarikko som är min vän. Vi tycker inte lika om allt, men hon sa till mig att och har sagt till tidningar också att det här är någonting som hon vill också gå ordentligt igenom. Att just när det handlar om det här siffrorna och hur mycket vi har barn i Finland varje år, att det här skulle hjälpa hundratals eller tusentals människor varje år om vi gör det här bättre.
Men det måste på ett vis trots att...
Men såklart har det med det att göra också att sjukvården har ju ganska knappa resurser. Mm. Vi har ett problem att offentligt sjukvård hela tiden förlorar till privata sidan resurser när politikerna har inte lyckats fixa systemet så som människor börjar rösta med sina fötterna och gå till privatvård. Men problemet med barnlöshetsvården är också att det här Kela-stöden togs bort nu också från privatvård, men det finns inte en likadan vård på offentliga sidan. Så nu är det ju lite så att ingen får vård förutom om man använder bara sitt eget pengar på privata sidan, och då blir det ju väldigt dyrt. Så då är det ju en likvärdighetsfråga att de som har mindre med pengar så du borde ju ha samma rättigheter att få barn. Så jag tycker att offentlig hälsovården borde ta hand om det här. Och när det har inte diskuterats tidigare hur viktigt det här är, så det har ju inte blivit sån prioritering från politikernas sida.
När har det förändrats att man har tagit bort det stödet?
Det var Marins regering. Jag var väldigt sur och förbannad med mina partikollegor. De sa ju att tanken är att man ska satsa på offentlig vård, men inte har jag sett att det har gjorts. Det har ju istället blivit mycket svårare nu med mycket svåra prioriteringsdiskussioner i de här huvudvårdsalue, vad det nu heter på svenska.
Välfärdsområden.
Ja, välfärdsområdena har ju haft ett tufft början, och sen Orbos regering vill också få dem bespara ännu mer. Så jag tycker att politikerna har misslyckats med vårt sjukvårdssystem under en längre tid ganska allvarligt. Men just det här barnlöshetsfrågan borde vara en av de frågorna som visar att det är värt att satsa mer pengar på hälsovården. När man ändå lyckas med att få fler barn med det här, så det är liksom också ekonomiskt sett så men också tanke på de familjerna som sen får flera barn, så det är ju samhälleligt en mycket stor plus att lyckas med det.
Du har många gånger varit in här nu att efter att ni öppnade upp om det här, så är det jättemånga som har kontaktat er. Du nämnde den här äldre mannen som tyckte var väldigt, väldigt rörande historia. Men det här måste ju nog ändå kännas, jag menar, du har ju gjort andra saker också som folk har varit nöjda och glada över att du har tagit upp och berättat om. Men det här är ju någonting väldigt känsligt och väldigt, väldigt privat. Alltså, det måste ju kännas ganska bra också för dig personligen att ni har vågat vara öppna om det, och jättemånga har kontaktat er och sagt att tack. Tack för att ni gjorde det här och att ni hjälpt oss och ni fick oss att våga berätta det. Så bara det måste ju kännas ganska underbart, eller?
Ja, såklart. Men sen, samtidigt känner man en stor ansvar. Liksom, att det här är någonting som vi har lovat jobba för och tänker jobba för resten av mitt liv och min fru också där hon kan hjälpa till, för vi tycker det är så oerhört viktigt. Och sen när man väl pratar om det så känner man sig en sån plikt för att fortsätta jobba med det. Och vi har ju tagit också upp sen för dem som inte sen lyckas få barn. Vi hade ju faktiskt en läkare som sa i det sista missfallet, sjätte missfallet, så en läkare sa att han skulle rekommendera oss det här surrogatmamma för att det problem som vi hade så gjorde en så riskfullt att få ett bebis på ett traditionellt sätt. Sen lyckades vi till slut, men ändå, det finns ju tiotals kanske människor varje år i Finland som skulle hjälpas av att få en möjlighet att använda en surrogatmamma. Icke ekonomiskt menar jag, att det är någon nära människa som vill hjälpa ett par som de känner varandra väl. Och före 2007 så hade man en lagstiftning i Finland att man kunde göra det här surrogatmödraskapet, och de fallen som vi hade då, allt gick ju superbra och de alla är ju väldigt nöjda. Flera av dem har också kontaktat oss. Men sen när man, liksom, människor berättar sina historier om att hur de vill få systemet ändras så att just till exempel det här icke-ekonomiskt, icke-belönad surrogatmödraskap skulle bli lagligt igen i Finland. Så det är så tunga berättelser när människor berättar om det här eller sina missfall och sin behov för stöd och vård. Så man känner ju en stor plikt för att jobba för de här frågorna sen framöver. Att visst är det helt personligt befriande att märka att ingen har varit elak gentemot oss. Även de som normalt, politiker från liksom extrem högerkanten nästan, så har kommit prata med mig om sina liknande frågor. Så det är intressant hur det här mänskliga, humana frågor som inte anses vara partipolitiska sen kan sen tillbringa människor tillsammans. Så det är ju en stor kraft, men sen har man ju en stor, när man väl pratar om sådana här frågor så får man ju ett jättestort ansvar att försöka sen prata och jobba för de frågorna också på det bästa möjliga sättet. Och det är min känsla i den här frågan. Men helt personligen så hela belastningen kändes mycket mindre tungt när man började prata om och insåg att hur många människor det var som behövde också det här pratet och var glada över det, och min egen liksom börda kändes mycket mindre också då.
Du sa att fram till 2007 var det möjligt med surrogatmammor, men ja. Varför slopar man det och vilka argument gjorde man det med?
Det var Lisa Hyssälä, Centerpartiets minister då, det var en sosse-centerregering då. SFP kanske var med, de brukar vara med. Men ändå, så det var de som bestämde att det göra det olagligt. Och jag tror att det tråkiga är att det mest sannolika skäl var att de vill inte ha sexuella minoriteter skaffa barn på det här viset. Så det var ett väldigt konservativt syn bakom det. Men sen 2014 fick vi jämställd äktenskapslag. Så vi har ju gått över de här frågorna att ska man ge lika rättigheter för sexuella minoriteter så man borde ändra synen på det här lagstiftningen då också. Jag förstår att det finns problem med dem om sen det skulle bli en sån här att surrogatmamman får en ekonomisk kompensation. Det finns vissa risker om surrogatmammans roll är inte väl lagstiftad och hon ska få allt möjligt vård och liksom behandlas som en mamma i vårdsystemet med allt stöd som hon får. Så hennes rättigheter är också viktiga. Det kan inte bli något människa sådär smuggling eller något sånt där. Så det är jätteviktigt att fixa. Men när det ändå händer, jag vet att i Sverige det blir kommer fler barn till Sverige nu genom surrogatmödraskap från utomlands än via adoption. Internationella adoptionreglerna har blivit så svåra, det är väldigt svårt att få en adoptionsbarn. Vi har också kollat reglerna, jag är nästan för gammal för det, så det hade varit svårt för oss. Det är också knepigt att det är så.
Kan man vara för gammal för att adoptera?
Ja, om man är över 50 så fixas, kan man inte få ett adoptivt barn i Finland. Och jag är ju 47, så det hade blivit bråttom. Och åldern mellan bebisen och barnet kan inte vara mer än 45. Men när det är ett biologiskt barn så spelar det ingen roll. Vi har ju en president som är mycket äldre för sin son. Men i internationell adoption så kan man inte ha mer än 45 år mellan föräldrarna och barnet. Så det är ju väldigt svårt att få barn där på det viset. Det borde också göras enklare.
Så alltså om någon av föräldrarna är i den åldern? Ja. Det är ingen skillnad vad den andra är i för ålder?
Det stämmer. Så det var svårt. Men det som jag ville säga är att det har blivit mer och mer vanligt med surrogatmödraskap. Det används mer och mer i Sverige, men när det ändå är så vanligt. I Finland är det mindre använt för att lagstiftningen och byråkratiska systemet har varit tuffare, så folk vågar inte göra det. Så det är lite svårt lagstiftningsmässigt att ta barnen hit sen när man har fått dem utomlands. Men det skulle ju vara mycket bättre än fixa att det är ett finska systemet, välfärdsstaten, som fixar det i Finland, än att människor åker utomlands till Georgien eller tidigare Ukraina till exempel mycket för att göra det här. Att det är bättre att göra det här i Finland på ett kontrollerat sätt.
Men var är debatten nu då för tillfället sett till surrogatmammor och så vidare?
Vad sa du?
Var är debatten i Finland nu för tillfället? Är det en debatt om det och var någonstans
nu,
ligger
den? Nu finns det tidigare regeringen. Det var Henriksson, som justitieministern, som gjorde en sån här undersökning just innan perioden slutade. Där man jämförde olika nordiska system och kolla upp hur en icke-ekonomiskt surrogatmödraskap lagstiftning skulle se ut. Så den grundare arbetet har gjorts, men inga politiska tolkningar har dagits därefter. Och jag har pratat om det här med statsministern Orpo och nuvarande ministrar. Och det verkar som att Kristdemokraterna vill inte att något sånt lagstiftning går igenom den här perioden heller. Så att även om det har varit enda parti som var emot det här undersökningen förra perioden, även Samfinland var för att det här ska undersökas, Så verkar det som att sedan Kristdemokraterna är i regeringen så tänker de inte göra någonting åt det.
Ja, just det. Så att det är många hinder, trots att många ändå är eniga, så finns det ändå hinder på vägen för många av de här grejerna som skulle jag sagt bättre.
Jag menar att det är kanske bara några tiotals fall i Finland. Sådana par där det finns något problem med livmodern, eller antingen kvinnan har ingen livmodern. Det finns också sådana biologiskt sett. Så att de får hjälp av det här surrogatmödraskap. Och sen par av samma kön, att de skulle också kunna använda det här under en kontrollerad process. De som fall som man hade före 2007 i Finland, var det ofta så att en syster till ett av föräldrarna i paret som hjälpte till eller sånt. Och sen kunde den här surrogatmodern vara med i barnets liv. Och de som kontaktade mig var jätteglada att de lyckades att hjälpa sina närmaste på det här sättet och ändå vara med i barnets liv. Så att varför staten ska särskilt göra det olagligt att skaffa barn på det här viset, när det ändå finns liksom människor som kan ha bra skäl att göra det, och det är självbestämmelsen som är det egentligen det handlar om, att surrogatmodern vill göra det.
Ni lyckades ju bli gravida till sist och ni fick en son.
Ja.
Hur kändes det att hålla i din son för första gången?
Det var ju väldigt, väldigt lyckligt. Jag måste säga att det är den mest lyckliga dagen, liksom, så länge som han var också en patient i sjukvården, så var man lite nervös. Men samtidigt det här känguruvården där man har bebisen i sitt famn och håller där i flera timmar. Så det kändes riktigt bra i sjukhuset redan. Vi höll honom i flera timmar varje dag, en av oss eller båda av oss i vårt famn. Och han sov ju så fint där, att det liksom även för en sån liten bebis, den kontakten med föräldern. Så det var ju jätteviktigt för båda av oss. Och den lyckligaste dagen var när han äntligen efter 8 veckor i sjukhuset fick komma hem. Så den dagen, så de känslorna som jag hade den dagen, så det var liknande det som jag hade då när tidigare barnen föddes, att då visste man att han är nu hemma med oss och allt är väl och här är han och han är här på riktigt. Och särskilt när det hände efter över 3 års försök, så måste jag säga att efter det som vi har gått igenom, så vi är bara superlyckliga att han är hemma, och alla de här nätterna som man inte kan sova och så, så det känns som en väldigt liten sak i det stora hela, att man tar glädje av de små sakerna, att han börjar le nu och sånt, så det känns ju väldigt, väldigt djupt inne i hjärtat. Så jag känner mig att även om jag är äldre, jag är nu 47 år, så orkar jag mycket bättre med honom och stanna upp nätterna än med 2 första barnen. Så kanske också för att man vet att det är någonting som vi har velat så länge.
En fin historia, gripande berättelse det här. Man kan inte säga något annat än att man är väldigt, väldigt, väldigt glad för er skull att det till slut gick vägen och att ni fick ert barn. Och det här, jag tänkte vi så sakta men säkert här ska börja och avrunda det här avsnittet. Men vi brukar alltid avsluta alla våra avsnitt med Pappalandia-podden med att vi har ett råd, det vises råd. Då har vi en äldre pappa som ger ett råd till sig själv om man skulle kunna använda en tidsmaskin. Nåväl, men nu har du ett litet barn där hemma. Så vi tänkte istället vi vänder på det här lite och så vi ställer dig en fråga som lyder alltså, vilket råd skulle du kunna ge personer som går igenom det du och Henna-Riikka har gått igenom?
Du är inte ensam. Att du får stöd och vi alla andra är här, bara du liksom vågar ta upp de svåra frågorna och vi ska se till att du får hjälp.
Mm. Ja, det var en jättefin avslutning på det här avsnittet tycker jag. Vad säger du, Johnny Huggare-Smeds?
Ja, det var ett fint sätt att avsluta.
Mycket fint. Hej, Ville Niinistö, stort grattis än en gång till tillökningen. Vi är väldigt glada för er skull och lycka till med avslutande här inför jul och nyår. Och så ska vi önska också ett god jul och ett gott nytt år.
Tack detsamma.
Tack.